Andrea, har du redan skaffat dig någon merch?
Nej, men man blir ju sugen när man kollar på den här världen av merch.
Men du har alltså bara sett Netflix-dokumentären Mer People, du kommer att prata mer om. Alltså, vad är det här? Sjöjungfrur?
Det är en subkultur av folk som simmar i sjöjungfrudräkter. Alltså med en sån här en fena runt benen.
Ja. Det där, jag hackar på samma trend. Jag vet inte varför vi alla nu vill under vattnet. Men jag har sett en tv-serie som heter The Swarm. Som handlar om när liksom, hur ska jag säga, naturen slår tillbaka. Det är något så här konstigt under vattnet, i vattnet som vill åt mänskligheten. Elmer Bäck, du får sen ta oss upp på torra land igen med autenticitetshetsen. Alltså, vad handlar det här om?
No, det har man säkert inte kunnat undgå, att alla talar om autenticitet och att allt ska vara så autentiskt. Så jag tänkte kolla lite på det här, varför vill folk ha det så mycket?
Alltså att vi är ute efter sanningen.
Nej, jag menar just att vi inte är ute efter sanningen, utan vi är ute efter autenticitet. Så jag tänkte just prata om skillnaden mellan de där två sakerna.
Ja, jag vill prata om MERS. Det här är då slangen för människor som har som hobby. Eller alltså man kanske kan säga som livsstil, att simma med sjöjungfrustjärtar. Och vissa av de här jobbar också som professionella sjöjungfrur. Och det finns också män som gör det. Jag vet inte, jag tror att havsman skulle vara det här begreppet. Om man tänker, det finns ju också då havsfru. Till exempel på danska, det är ju lille havfru. Och sjöman kan man ju inte säga, för det är ju något helt annat. Men nu använder jag då det här paraplybegreppet MERS på engelska. Och jag började höra om att det här fanns för kanske 6-7 år sedan. Och nu har det precis kommit en fyrdelad Netflix-dokumentär som heter Mer People. Den är regisserad av Cynthia Wade. Och jag såg den här förra veckan och blev väldigt fascinerad. Har ni hört om det här fenomenet förut?
När man ska föra ett barn på i simskola så kunde man välja så här också. Att de kunde lära sig att
det simma. Finns ju alltså sådana här skolor i simhallar. Ofta i Finland verkar vara det mest barn och små flickor som delta.
Så jag trodde liksom att det var fråga om det. Men jag kan ju säga att jag har sett en del av den här Mer People och det är verkligen inte fråga om bara det.
Nej.
Jag har inte sett det, men jag tycker att det låter bekant. Så jag tycker nog att jag har hört om det här fenomenet.
Jag kommer tillbaka till det senare, men jag googlar ganska mycket och kollar liksom att när det kommit till Finland. De första grejerna hittar jag från 2015.
Okej.
Okay. Ja. Men okej. Okay. Och sen så har jag också medveten. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här fantastiska filmen Zoolander.
Ja,
det är min bästa film.
Ja, alltså en av mina favoritfilmer. Den kom kanske 2000 eller 2001. Och där spelar då Ben Stiller Derek Zoolander, en fotomodell. Och han kommer från en stad där alla män jobbar med att vara i gruvan. Det är väldigt sådär klassiskt manligt.
Ja.
Och så är han på en bar med sin pappa som han inte är så nära. För den pappan tycker att vad fan är det där med att vara modell. Och då kommer det en reklam som han har gjort för en parfym på tv där han har på sig en sån här sjöjungfrustjärt och simmar omkring och sen har pappan och sådär att fan att jag skäms så mycket för dig att någon gäller mermaid och då han säger merman! Merman!
Det är bra, den här referensen hoppas jag att de flesta tar. Om ni inte sitter
alla som lyssnar har inte ens varit födda då, men jag kan bara säga det här är en film som håller. Jag brukar säga om den ganska ofta och den är så fruktansvärt rolig.
Owen Wilson är så bra.
Ja,
speciellt
men,
tycker jag
alltså, den är
han
helt,
är så underbar. Jag kommer ihåg när
jag såg på
alltså,
den. Zoolander
så bra,
alltså. Ja. Ja.
Lyssna alla lyssnare, Zoolander.
Ja. Se den filmen.
Vad heter han? Hans? Vad heter han? Nej.
Han heter kanske Hans, tror jag. Anyway, det här som jag ska prata om nu, det är alltså då inte något skämt. Utan det är en hobby slash sport som är en ganska svår konst. Och det handlar om att dyka, simma med den här fenan som man då trär på båda benen. Och det är ju ofta i ganska kallt vatten. Speciellt om man är då professionell sån här. Alltså i den här serien så visar de till exempel då när de är i ett hotell i Las Vegas och så är det en jättestor akvarietank i entrén till det här stället. Och då så jobbar de här människorna med att dyka ner där och de har smink och peruker och de här fantastiska fenorna, liksom kärtfenorna. Och så måste de dyka med ögonen öppna. Och så dyker de där väldigt graciöst och liksom vinkar till dem och slänger kyssar under vattnet och så vidare. Så det här är ju inte något enkelt. Och de är desto mer i ett akvarium där det är också fiskar som är ganska kalla.
Ja, varför måste det vara så kallt?
No, för fiskarna. Mm-hmm. Så att därför, det är svårt, de ska hålla andan, de ska röra sig graciöst, så ska de göra de här vackra minerna åt publiken. Och, så det är faktiskt en ganska farlig hobby.
Men hur länge, alltså jag är mest fascinerad av det här med att de, alltså det är ju faktiskt jättetungt att vara under vatten. Mm. Du måste hålla andan. Hur länge håller de andan?
No, alltså, de ger inga tider där, men jag tror att världsrekordet är att hålla andan för fridykaren och helt sinnessjuk typ 14 minuter eller någonting. Så man kan ju träna upp det där.
Du sa ju om det där, vad var det, om Kate Winslet i den Avatar.
7 minuter har hon i alla fall sagt på röda mattan.
Och då har hon ju tränat upp det, för hon är ju ingen dykare. Men,
nej,
för
jag, men kanske den, de kommer till något sånt.
I den här första delen så dyker de in i, när de ska ut på scen.
Ja, så dyker de igenom en sån här tub. Men
typ så här 18 meter, alltså först lite ner, jag minns inte hur många meter, och sen 18 meter ut.
Men alltså det, okej, om vi hoppar till det där, alltså det fanns ett ställe som hette, för de gör en liten så här historisk genomgång också i den här serien. Det fanns det alltså ett ställe som heter Wikiwatchi. Och det är en källa, en naturlig källa i Florida. Och där har de en teater som är då under vattnet med fönster. Och där hade de uppvisningar med kvinnor som dök omkring. De hade inte på sig de här stjärtfenorna, utan de hade baddräkter. Men det fyllde 75 här om året, så det är väldigt länge sedan. Så då hade de olika system. När de hade dök in och åkte igenom den här tunneln, så fanns det sen ställen som var ett slags rör som kom ner som man kunde liksom dyka in i och där andas. Så hade de också slangar med luft med ett munstycke så de kunde liksom andas under vatten så de kunde vara där längre.
Alltså jag får sån klaustrofobi nu. Alltså
det,
bara,
ja, men det här är alltså då faktiskt en utmanande hobby. Sen är det ju förstås också, som man får se den här serien, ganska roliga grejer. Det är så här rätt svårt att få på sig. De är ju så här figursydda, de här fenorna. Alltså när man ser de här små flickorna på, här i Finland i olika bassänger, så de har ju en kärtfena som är gjord av ett slags simpare tights-tyg. Men de som är så här professionella eller verkligen inne i den här kulturen, de har sådana som är formsydda silikon och väldigt vackert målade och sådär. Och det är svårt att få på dem. Och de använder alltså så här, lubricant som är helt sånt som man använder också i sex för att liksom lyckas få på sig det här. Och så är det en dragkedja där bakom. Och de brukar ofta ha då en hjälpare som ofta är klädd till pirat. Som kan hjälpa dem med att stänga den och dra upp dragkedjan. Men också att bära dem sen till bassängen. För de kan ju inte röra sig när de har satt på den där. Och så har de ofta också en vagn. Tänk så här gammaldags ungefär när Emilie Lönneberg kärra som man så här drar. Och där är sån missed opportunity. I alla fall såg jag inte i den här serien. Men jag tänker att varför har man inte gjort den till någon slags tron av en stor snäcka eller någonting. Man tycker att det är så man borde bli liksom indragen där. Anyway, så att det, man måste, för att uppträda så måste man ha alla möjliga, man måste också ha assistenter och allting. Men det är ett spännande tycker jag där, för det känns som att det här, du ska ju också sen tala om hotande grejer i Havekia, men det känns också som att det nu är någon sådan ögonblick i kulturen, för att Avatar Way of Water, där bor de under vatten, och sen också i Wakanda Forever är ju det här fiendefolket bor också under vatten, det är någon slags Atlantis myt. Och nu kom det också en live-action-version av Lilla sjöjungfrun, en Disney-film. Ja. Så det finns någonting nu som händer i världen på något sätt, i den här fascinationen för sjöjungfrun. Nåja, och så funderar man då, okej, vad är det som lockar med det här kulturen? Och om jag då förstår rätt från den här serien så är det förstås att hitta ett community, ett sammanhang. Och det är många där som har övervunnit depression eller en hemsk barndom eller att de har blivit utstötta på det sättet och hittar då här liksom sina gelikar. Och de har olika pods. Och podd har ingenting med det vi tänker sådär, liksom podcast eller något sånt att göra, utan det är det engelska namnet för stim, när man till exempel talar om delfiner. Det är så jättespännande på engelska att djurflockar har massor olika namn beroende på vad det är för djur. Men så då kallar de alltså då pods. Och det verkar fungera som familjer eller hus i ballroomkulturen eller voguingkulturen eller i dragqueenkulturen, så att man kan ha liksom en mermamma till exempel, som har alla de här så här,
men alltså, under Andrea, sig. Jag tycker att det överlag liksom påminner hela den här världen lite om dragkultur.
Mm. Det verkar vara också uppbyggt på ganska samma sätt. Och också finns det förstås kopplingar till liksom larpande, som man säger i Finland, eller lajvande och cosplay. Mm. Att det är också liksom en del, det är inte bara det här dykelementet, utan det är hela liksom, vilka olika saker, hur man ser ut och fixar. Och de har olika stora sådana här con, mer-con och så vidare. Och i den här filmen som bara handlar om USA så får vi följa några viktiga personer då från den här scenen. Och då är det bland annat Mer Taylor, Eric Ducharme. Och han är den som är då bäst på att tillverka sådana här specialsydda fenor. Och de kan alltså kosta upp till $5,000 för en sån här fena. Och vi får också följa med när han öppnar ett eget akvarium. Det är hans alltså stora dröm. Och bara den här akvariumtanken kostar $100,000. Så det är ganska så här stressigt när de kommer med den på någon långträdare och ska liksom installera den. Och han har varit helt obsessed av sjöjungfru sedan han var liten. Så vi får sälja gamla filmer och allt så här. Så finns det Chez Monique. Och hon har grundat föreningen Fat Mermaids. Och sen har hon också varit med och grundat Afro Mermaid. Så får vi följa med Sparkles. Och hon är från Little Rock, Arkansas. Faktiskt samma det enda gången jag har hört det är för att Bill Clinton är därifrån. Och där finns inte många som håller på. Det är hon och hennes kaveri.
Och
hon är den där underdogen. Hon håller på att kämpa mycket. Man följer med, hon ska uppträda på någon barnkalas och då går hennes dragkedja sönder. Och sen min personliga favorit, The Blick Tsunami. En fantastisk afroamerikansk, väldigt flamboyant bög. Och han har vuxit upp i en religiös familj och familjen har tagit avstånd från honom. Så att han måste också sova på vänners soffor och sådär. Och sen får man följa med när han och alla de här andra är på Afro Mermaid Summit. Och han är musiker och han har 6000 följare på Insta, en sån liten kärna. Och sen så det hela avslutas med att de åker på Mermaiden Voyage, som är Virgin Cruises, alltså det här Richard Bransons, ett stort kryssningsfartyg, och där är det King and Queen of the Seas pageant. Så tävlar de då. Och där finns olika, det finns liksom vem som är bäst på att dyka och simma, men också vem som har liksom bästa outfiten och rör sig bäst och så vidare. Och det som jag tyckte var jätteroligt, att precis som alla andra, alltså ni har ju sett RuPaul's Drag Race, att de har ju ett helt eget vokabulär som har spridit sig också till den större kulturen. Och också i Queer Eye är det Jazz Queen och det är liksom alla de här. Så då har ju också de här mörserna vokabulär, så jag tänkte bara läsa några av de här roliga. Okej. Om det är någon som är ens då sister, alltså seaster, och så kan man säga någonting att det är mermazing eller fantastic, och så finns det en massa så här splashy, turtly och så här, yeah, dolphinately. Eller man kan också, om man håller med, kan man också säga for sure, alltså S-H-O-R-E. Eller see you later, S-E-A. Eller så kan man säga shello. Eller call me on my shell phone. Shell yeah. Och så talar man om merstory, our merstory. Och sen finns det då också väldigt vanligt att det är män som harassar liksom dem, och de kallas merberts.
Okay. Men hörde, du har ju sitt hela, det är många delar.
Ja, 4 delar.
No, är den, håller den
hela alltså, jag tycker det är konstant fascinerande. Väldigt, väldigt spännande. Det är bara otroligt spännande att se en kultur som man inte alls vet något om. Och så är det också jättefint att se deras gemenskap och deras vänskap. Och att det är folk som kanske inte har haft det när de har vuxit upp och nu har de hittat det.
Men då när de har liksom varit sina... de har varit där och tränat eller varit och uppträdat på något kalas och så vidare. Fortsätter de att leva som mermaids i sitt liksom, efter att de har varit på så att säga jobb eller att träna? Eller är det,
det är lite svårt att röra sig omkring med den där kärnpenan, så det är ju ändå kanske att man gör sådana liksom så kallade cakeor liksom. Men det är ju nog säkert att man är det, liksom, att många talar om det här att de är verkligen identifierar sig som havsfruar och havsmän inuti, att de lever på det, att det är liksom en livsstil, att det är inte bara en hobby. Men blir ni intresserade? Skulle ni vilja testa det här?
Alltså jag tycker ju nog att de, alltså, efter att jag hade sett första delen så, alltså jag tycker väl att de är lite märkliga. Det är ju lite, alltså jag tänker så här, vad är det med de här människorna som de, alltså, mår de dåligt?
Alltså, nej, men de mår ju bra nu för att de har hittat
ja,
det här.
Men att det är liksom, det, på något sätt känns det som att det är söndriga själar. som behöver någonting för att liksom må bättre.
Ja, men det
och då kan
perfekt.
Man ju inte... Ja,
så
då
det
kan
är väl med liksom alla, de flesta, många så här subkulturer, att man, man har känt sig utanför, man har känt sig konstig och så hittar man
ja,
sitt,
du sa,
sitt folk, ja, liksom, sin tribe.
Ja.
Sin tribe.
Ja.
Och jag blev, vi talade om det lite, men jag blev liksom nyfiken att, okay, att finns det här då i Finland? Och det finns bara några som jobbar professionellt som sjöjungfrur, och det är bara kvinnor, alltså som jag har hittat. Och så finns det då de här sjöjungfruskolorna, men det verkar vara mest små flickor. Men alltså i finska simhallar så finns det 10 stycken hallar där de har specifika tider som är för sjöjungfrur. Och det här är den första nya grejen som har kommit på flera decennier. Alltså de senaste grejerna är liksom vattenjumpa och vattenjoggning som har fått såna egna tider. Jag kollar på hashtaggen merenneito uinti, alltså sjöjungfsimmande på finska. Och den hade jag fått 1000-tal hit på Insta.
Okay.
Så det verkar ju vara som att det här liksom blivit större.
Varför tror ni att människor liksom, när man just, man kanske mår dåligt, man vill hitta någon egen gemenskap, så bildar man liksom, man blir halvmänniska, halv Det här tycker jag är intressant, för jag började tänka på dem där för några år sedan, kommer ni ihåg.
Men ni talar om furries.
Ja, vi talar om furries, så talar vi om centaurer. Eller vad heter det? Kentaurer. Kentaurer heter det.
Vad var det?
Förra gången. No, det är just den där hästen.
Det där hästen med
hästen
så här
ja.
Skropp.
Ja.
Jag såg en meme om det där, nobody likes the, vad heter det, opposite kentaur. Det var jätteroligt.
Det är roligt.
Med hästhubbe och så här manskropp.
Men också tänk på de här, vem var det som gjorde den här dokumentären om de här flickorna som rider?
Hobby Horse Revolution, ja. Det är Selma Vilhonen.
Så att jag menar, det är ju, där är det ju också i princip så där att man har liksom ett djur med.
Men,
som inte är ett djur, för det är en käpphäst.
Men det intressanta är det med just med de här sjöjungfrorna, att det också anses så attraktivt. För att annars blir den här kombon människa-djur sällan. Men här är det ju en så, grej.
Man är det här finns ju i kulturen sen. Ja. Alltså Lilla Havsfrun skrevs ju på 1800-talet. Någon gång hos Andersens. Ja.
Men är det inte någon sån fruktansvärd story bakom sjöjungfrun att hon uppfanns...
Ja, den är ju...
Jättesorglig att hon typ tog livet av en man.
Alltså, jag kommer faktiskt inte ihåg hur...
Men alla hans...
Men det där finns ju i antikens Grekland, de här sirenerna som sjunger och lockar just den där som också...
Så de måste binda fast sig i masten.
Ja, det har de ju tagit i det Wakanda Forever. De har ju det där. De kommer och sjunger och alla bara hoppar i... Och säkert har kanske till Lilla sjöjungfrun plockats lite från det. Så jag tror att där kanske det börjar. Och det är ju också något att de är så attraktiva och de sjunger så vackert att du bara går in i havet. Liksom.
Mm. Mm. Det är spännande.
No, det är jättespännande. Jag tycker att vi håller oss i havet. Jag ska läsa upp några nyhetsrubriker från senaste månaden. Deras fartyg hatas längs hela östkusten. Möt storfiskarna som anklagas för sillens död. Spionvalen Valdimirkan har tränats av Ryssland i 8 år. Späckhuggare lär varandra att sänka båtar. Norge planerar gruvbrytning på havsbotten. Det här låter ju alltså, eller visst låter det här som olika upplägg för en så här riktigt smaskig och spännande dystopisk ekotriller på tv.
Verkligen.
Men att det är liksom inte, det här var helt rubriken, jag har plockat dem från, alltså för typ... Ja, de senaste veckorna. No, men jag har också sett en tv-serie som typ handlar om samma sak. Alltså helt på riktigt, så de här samma problemen som The Swarm handlar om, den här, en sån här ny sameuropeisk produktion som släpptes för några veckor sedan. Man kan bland annat se den på Viaplay. Men den handlar om exakt det här. Så jag, ibland tänker jag så här, att vad är egentligen fiktion och vad är verklighet? Och vilket kom före? Mm. Men den här The Swarm, den här ekotrillern där liksom, som egentligen handlar om att naturen slår tillbaka mot människan. Har ni sett den, hört om den?
Ja, jag har hört titeln, men jag vet inte särskilt mycket mer om.
Nej, jag känner till, alltså det är Krista Kosonen, va?
Krista Kosonen är med, hon är ju en av väl, de här huvudrollerna. Sen den som är absolut gör största huvudrollen är Alexander Karim. Den svensken. Men i The Swarm så är det alltså världshaven som slår tillbaka mot mänskligheten som håller på att förstöra havet. TV-serien baserar sig på den tyska författaren Frank Schätzings bestsellande skifiroman som alltså heter Svärmen och kom 2004. Och det här är, jag måste säga att just nu är det här en sannoliken perfekt tv-adaption. För mig i varje fall så ligger det en sån här hinna som heter ekologisk kollaps på mina axlar. Och så här flåsar mig hela tiden i nacken. Att liksom, att den just nu kommer, att han skriver det den 2004. hur man nu gör en tv-serie på det, tycker jag alltså, att
det passar bra i tiden. Man köper på något sätt det där, eller jag i alla fall gör det jättelätt, för man har ju hela tiden hört det att okej, att människan vet väldigt mycket om universum och rymden, men nästan ingenting om djuphaven. Okej, vi har James Cameron som har åkt ner i Marianagraven med sin mini-ubåt, men annars att det känns som att jag tror på att där gömmer sig någonting i haven, för vi vet inte.
I den här serien så är det också en sån där, jag tror att hon är någon, vad heter det, rymdforskare, nej jag vet inte vad det heter, och hon säger så här bara, tänk att vi vet så mycket om rymden, och så säger de just så här, och vi vet ingenting om vad som finns där under.
Nå,
och helt som du säger alltså, att i Marianagraven, jag tror att det har varit 4 människor, allt som allt. 11 000 meter under havsytan. Medan 12 människor har varit på månen och över 10 000 har klättrat upp på Mount Everest. Det är liksom en, det är liksom lite ojämnt på något sätt. Jag tänker också att det kan väl finnas någon sån här sugande rädsla.
Ja, men alltså, de flesta är väl ungefär rädda om de bara simmar i någon sjö de inte bara i tidigare. Det är på något sätt där suget från,
det ska vara bassäng.
Från bottnet.
Ja. Men hörni, den här The Swarm, så den har inte vem som helst som producent, utan det är förstås Game of Thrones-producenten Frank Dolger som producerar. Och det har också fått kosta, och det syns alltså. Den är väldigt påkostad, den här serien. Och ändå lyckas den inte riktigt. Jag kan säga att det där, den är... Alltså, det är jättebra att de gör den här serien, men den liksom, sen hur den blev, så kanske jag nu inte skulle ge så mycket poäng för. Men jag har inte kunnat sluta tänka på den, och det betyder ju alltså att det där ämnet de pratar om är jätteviktigt.
Men utförande sig sådär då?
Utförande sig sådär, och då liksom, fast det är alla de här Alexander Karim och de, att det är bra skådisar. Jag tycker inte att Krista Kossonen nu är så hemskt övertygande i det, men det är som...
Snacka inte shit om Krista när jag är...
Men alltså, hon skådespelar. För mycket. Maffit inleds den här serien då, och helt spektakulärt med en sån här peruansk fiskare. Jag måste säga att det är filmat mycket med drones. Det är otroligt snyggt. Alltså man får jättelust att resa när man ser det. Och det är kanske inte som är meningen när det liksom handlar om
ekologisk kollaps.
När den här peruanska fiskaren...
Nu måste jag hoppa på ett flyg.
Ska jag åka till Peru?
Nej, jag tänkte också på peruansk mat. Han äter liksom mysterial fisk. Alltså,
men när du grillade marsvin...
Äter de det?
Jo, det är ju Perus.
Det är Perus.
Jag har koll på. Nej, jag tänkte mer så där just fisk och skaldjur och sånt. Jättegott.
No, han dyker ner, han är ute och fiskar, han dyker ner i havet, för han får inte upp typ sitt nät, och sen försvinner han och kommer aldrig åter. Och ja, det är ett stimfiskar som äter upp honom. Och då märker man så här, det här sättet liksom, var är vi?
Okej, men det är liksom inte rajar, utan det är någon så här vanliga fisk.
Det är bara ett stim som kommer liksom, okay, och så försvinner han. The Swarm. På olika håll i världen sen då, så noterar forskare, experter och marinbiologer att det här stora blå havet, det beter sig så märkligt. Det är aggressivt, och det är djur som förgiftar. De anfaller, de invaderar, de muterar. Och havet börjar sänka båtar och attackera kustnära bebyggelser. Alltså det är på riktigt, det är spännande. Och lyssna här nu. Ett gäng späckhuggare anfaller båtar tills de sjunker, och sen dränker de där passagerarna. Man börjar märka liksom, okay, att havet verkligen ute efter nu att börja hämnas.
Ja. Men det låter också dyrt. Alltså att filma det där. Alltså just ett späckhuggare som kommer och följer och sen bara dränker. Det låter så att, wow, okej. Okay.
Jag menar alltså, det handlar om havet, men liksom som att djupet har ett sorts intelligent medvetande med ett kollektivt minne.
Som är ont.
Ja, eller det minns vad mänskligheten, alla mänsklighetens oförrätter. Och nu tänker havet sätta stopp för vår framfart, och så är det payback. Nu ska liksom, vi ska betala
det
tillbaka.
Det känns ju legit.
Mm. Ja.
Det känns ju det. Det är det som är så obehagligt.
Men all jävla bottentrålning och vad folk håller på. Och alltså det där när du sa att Norge ska börja ha någon gruvdrift i havsbotten.
Men det var därför,
don't do it.
Därför tänkte jag också att det är därför den görs nu. För det är ju samma way of the water. Alltså att vi börjar vara nu med den ekologiska grejen, att vi människor tycker också att vi förtjänar det. Och därför kan du nu göra serier var så att säga, de goda är inte människorna, utan de goda är de som mördar människor. Och det är spännande.
Och jag kan också helt säga att den dagen som jag sa del 1, där det är mördarhumrar. Humrarna alltså börjar spruta ut sig.
Och sånt,
så att man dör.
People.
Så det där, då åt jag också en hummer. Och jag kommer ihåg att jag kämdes så mycket, så tittade jag på kvällen på det. Så jag sa, tänk att jag åt en sån här hummertail.
Alltså älskar att du bara råkar äta en hummer.
Och så finns det aggressiva valar och bla bla bla. Jo, vi förstår att det här är problematiskt. Men det som du just sa, miljödebatten kring djuphavsbrytning handlade också om. Och det är nog hemskt alltså. Jag, Alltså att se, du sa också det här, Andrea, vad heter det nu? När man trålar på
bottentrålning
så förstör man ju liksom hela havsbotten.
Ja.
Men alltså djuphavsbrytning, det här är en klimatfråga liksom som har uppmärksammats mycket den senaste tiden.
Och det är liksom än värre än det där fracking.
Vad är fracking?
No, det är ju just där, när man, fast det är på land.
Ja, när man gräver. Så här
bryter. Det är väl för att få olja, är det?
Ja, olja.
Man går riktigt.
Ja. Ja. Har ni hört om djuphavsbrytning?
Nej, jag hade inte gjort det.
No, ja, ska jag berätta?
Jag aldrig skulle ha hört. Oj, nej, ska du berätta om det?
Helt klart.
Det där man orkar.
Det finns ju förstås mineraler på havsbotten. Och det, där, det här är ju förstås Världsnaturfonden, Andrea Reuter och Elmer Bäck och GSVT är väldigt kritiska till. För man vet inte hur det påverkar artrikedomen i havet. Men på havsbotten, tusentals meter under ytan, så finns det fyndigheter av magnesium, kobolt, koppar, nickel, olika sällsynta jordartsmetaller. Och de här mineralerna behöver vi i batterier, telefoner,
exakt,
elbilar, vindturbiner.
iPhones och elbilar.
Så den här frågan om gruvbrytning på havsbotten är högaktuell. Och det är klart att utvinning är också ett hot mot klimatet, för havet binder stora mängder kol. Och om den frigörs förstärks klimatförändringen. Och givetvis har de stora företagen gått ut och sagt att nej, vi kommer inte att använda mineralerna i någon produktion som vi gör. Men Norge, de där fattiga stackars norrmännena, de har långt gångna planer på gruvdrift på havsbotten, och man tror att de här mineralerna kommer bli Norges nya olja.
Alltså motherfuckers, förlåt.
Och de behöver inte invänta internationella beslut, för att det där utvinningen kan ske i områden som landet själv bestämmer över. Och då undrar man ju varför det. Nå, Norge har rätt i en helt liksom ovanligt stor del av havsbotten. Och det här är någonting som FNs kontinentalsockelkommitté har godkänt. Alltså att de norska gränserna omfattar bottenområdet på internationellt vetande. Alltså Norra Ishavet och Barentshav.
Mm. Okej.
Okay. No, ja, men som vi talade om tidigare, så vi vet väldigt lite om havsbotten, förutom Norge som vet väldigt mycket. Men att 70% av vår planet är ju hav. Mm. Så nu är det ju konstigt att vi liksom inte riktigt då vet så mycket om det. Forskare säger att nästan 1 miljon upptäckta arter finns i havet. Så när den här väldigt söta och snälla vitvalen Valdimir förra veckan då simmar in i en hamn på västkusten i Sverige, leksamt puffar på båtens reling. Har ni sett de här videorna när hon kommer? Hon är så söt. Så öppnar hon gapen, så jättegullig. Så då känner jag liksom, hela mitt ansikte blir så här ett enda stort leende. Jag blir så här varm i kroppen och tycker, och vilken empati jag har för den här söta lilla vitvalen. Och sen går då organisationen One Whale jättesnabbt ut och säger att det här är en vitval som är upptränad att vara spion av Ryssland. Det är ju inte bekräftat, men det här
men spion,
säger
de. Alltså sjunger hon sen då och berättar vad hon har hittat, eller fanns det några kameror på
henne? 2019 när man första gången träffade henne, då hade hon rymt alltså, så hon kommit tillbaka. Men då hade hon på sig en GoPro och sen hade hon en säle där det stod Property of St. Petersburg.
Wow.
Okej, men en annan historia från verkligheten. Förra torsdagen, tidigt på morgonen, så kraschade späckhuggare med våldsam fart in i en segelbåt utanför Spaniens södra kust. Och de söndrar båtens skrov och de totalförstör rodret. Och det där, de här utfallerna, eller de här verkligt våldsamma utfallerna mot fritidsbåtar, så fortsätter att förbrylla forskarna. Det är alltid alltså utanför Portugals kust. Mm. Och sen är det dessutom alltid bara mot segelbåtar. Alltså de väljer båtarna. Mm. Och det där marinbiologer försöker förstå vad det beror på. Och det är ju faktiskt så att späckhuggare anses inte vara farliga för människor. Men ändå så har flockar av späckhuggare gjort allvarliga skador på båtar i regionen. Alltså i 3 år nu, sen 2020.
Har de okay.
Det har jag aldrig hört.
Man har kommit fram till att det här kan bero på två orsaker. Första orsaken. No, det är så att den här gruppen späckhuggare som har ägnat sig åt de här attackerna, så en av dem har ett kraftigt sår på huvudet och man tror att det är från en propeller. Mm. Så man tror alltså att de är ute efter hämnd.
Ja.
De hämnas. Och den andra teorin går ut på att det är bara underhållning för dem. Alltså att de tycker så mycket om att leka, och det har visat sig just att de kommer och så simmar de nära båten och sen dyker de ner och börjar puffa på den. Och, och så att de gömmer sig inte. Att vanligtvis när späckhuggare jagar så kommer de jätteplötsligt.
Ja.
Men när de inte gör det så tror man att okej, det här är en lek. Nåja. Men vad man egentligen undrar är varför...
Nu ska du avboka den här segelsmästaren i Portugal.
Segla där vid Barentshav. Men alltså frågan är varför det här beteendet plötsligt har blivit så vanligt just nu. Liksom att det kanske är det man undrar över. Och en hypotes, den här tror jag kanske mest på, är alltså att beståndet av tonfisk har minskat. Alltså de får inte mat. Och det där, vi människor som då håller på att fiska slut på tonfisken. Det här skrev jag samtidigt sen jag stekte en tonfiskbiff. Nej, men jag älskar alltså tonfisk. Det är ju jättegott.
Tonfisk.
Man får inte bara äta det. No, ja, men de hade alltså också gjort så, de här späckhuggarna, att de liksom började skäla tonfisk från fiskbåtarnas långa linor. Att det var liksom helt tydligt nog att de letar efter mat. Och det har ju visat sig alltså att de senaste 10 åren så har späckhuggare börjat ta över isbjörnens jaktmarker i Arktis. Och det här alltså har att göra med att när inte finns så mycket havsis, så kan de gå allt längre upp och jaga sälar och valar som är deras föda. De måste alltså äta sin egen kroppsvikt eller hur det nu är. De äter ganska mycket. De är jättestora valar. Nu kan ju då avsäga så, ni kanske har märkt att jag är fullständigt besatt av späckhuggare. Alltså jag har tittat på så många dokumentärer om späckhuggare. Jag tittar på den här...
Men är späckhuggare alltså den här Free Willy?
Ja, det är den valar där som är, ja, alltså det är en form av delfindjur.
Ja.
Och de är alltså svarta och vita.
Ja.
Och alltså blackfish. Den här dokumentären som kom 2013 så fick typ SeaWorld att stänga. Ja. Såg jag helt nyligen. Men jag vet allt om späckhuggare, så jag tänker nu helt oombedd berätta att det är några fakta om dem.
Mm. Berätta.
Alltså jag är främst imponerad av deras sätt att kommunicera. De är supersociala djur. Så de har en väldigt utvecklad kommunikation. Och de kommunicerar med varandra via sådana här karaktäristiska pipanden och visslande läten. Och varje flock, varje podd har sin egen unika komplexa dialekt. Och när de jagar så kommunicerar de med akustiska signaler som alltså gör det möjligt för dem att koordinera jakt och sen hitta de varandra när de skiljs åt. Och sen är de också så att de lever sig jättestabila familjeflockar och de omfattar hela 4 generationer. Och till exempel om en manlig, alltså en hane, laga en ny familj, så får den ändå tillbaka med sin mamma. De är som sådana här italienska män. Mm. Bor alltid hemma med mamma. Sen har de sin egen dialekt i sin familj, och på det viset så hålls de liksom, alltså de är lite så här, det här är min familj.
Mm.
Och det där är din familj. Att de liksom blandar inte riktigt. Forskning har visat då att också om man sätter de här späckhuggarna med till exempel delfiner, så kan de lära sig delfinernas språk, för de är så smarta.
Mm. Wow.
Och späckhuggaren är då ett topptrimmat rovdjur som kan simma i upp till 56 kilometer i timmen. Och man säger alltså att det är planetens mest utbredda däggdjur efter människan. För att de också är så smarta. Och hanar kan bli upp till 60 år gamla. Honor kan bli över 90 år gamla. Är de som i SeaWorld så blir de aldrig äldre än 30. Det kan man också komma ihåg. Mm. Och det här, man säger liksom att förklaringen till dess framgång är alltså hög intelligens och avancerad jaktteknik. Och den här tekniken förs vidare från generation till generation. Så det förutsätter alltså att jag samarbetar. Mm. Om vi går tillbaka nu till vad jag började, alltså ekotrillerserien The Swarm. Ja, det här är ju då teorin om att havsdjuren och havsdjupen har utvecklat ett sånt här enormt nätverk av encelliga organismer som försöker förhindra att människan förstör jordens ekologiska balans. Skulle sånt kunna stämma? Jag tänker lite på dig, Andrea, för när jag tittar på den här serien börjar jag tänka på den där Wood Wide Web,
ja,
som vi har pratat om.
Som är myceliasvamparnas rötta.
Mm. Att liksom, why
som
not?
Som kommunicerar via, ja.
Men de ska ju vara jätteintelligenta.
Ett kollektivt medvetande, ja, i havet.
Ja.
Ja, är definitivt, det kan jag köpa.
The Swarm är ju en monsterserie. Men jag tycker att den är så intressant för att det är ju vi som är monstrerna, inte liksom havet, utan det är vi människan som är monster här. Och på något sätt känns det som att vi har själva skapat en sån situation att det finns inte mer än någon annan möjlighet. Att vi har inte gett naturen en annan möjlighet än att slå tillbaka mot oss. Om haven dör så dör vi. Alltså mänskligheten dör ut. Men naturen och djurriket kommer att vinna i slutändan. Att de försöker bara liksom nu försöka liksom utrota oss och sen fortsätta leva. Så känns det när man har sett den här serien. Det är ju väldigt pessimistiskt, kan jag ju också sen nu här påpeka. Men det känns faktiskt ändå som något att kanske vi lite borde fundera.
Ja, men det känns också på ett sätt som en jättemänsklig fantasi eftersom vi har så skyndsamt. Jag menar, jag tror att naturen har tid inte. Alltså, vi har levt här ganska kort tid och när vi dör ut så finns den kvar. Jag tänker också att det här mänskliga, att de nu ska anfalla och nu måste de utrota oss. Jag tror inte att naturen har så skyndsamt heller. Alltså jag menar,
eller, vi utrotas långsamt.
Nej, men jag,
nej, vi hinner ju utrota oss själva.
Ja, och sen jag tänkte på att hur länge de där jäkla dinosaurierna också fanns före de förstördes. Alltså när jag bara började läsa med min son nu om dinosaurier, alltså hur länge?
Många miljoner år.
Ja, vi har varit så lite. Alltså jag menar, det här är ju bara en så liten stund att jag menar, vi tänker också i våra mänskliga liv så att nu måste det hända och nu kommer vi att förstöra. Jag tror att,
men
jag
är inte just så här att om hela historien, jordens historia ska vara ett dygn, så har människan funnits sista 10 sekunder eller
något. Ja, en blinkning. Ja. Mm. Och tänk på hajen. Hajen är ju den som alltså fanns med dinosaurierna och fortfarande lever. Mm. Det är nog, har vi här någon sån här kraft?
Jag tänkte alltså tala om autenticitet. För att det känns som att allt ska vara liksom autentiskt. Och det har ju hållit på, tycker jag, ganska länge nu. Jag har lite väntat på att det här skulle liksom gå över, men det verkar ju liksom inte gå över. Så jag tänkte att jag skulle fundera, eller med er fundera lite på det här begreppet och varför det är så populärt. Och det som jag kom på när jag satt och funderade på det här är just det där att det handlar ju inte om sanning. Det är ju inte så att folk vill ha sanning, utan folk vill ha autenticitet.
När du säger det här, vad menar du?
Ja, nej, men jag ska just säga. Ja. Och vad är då skillnaden? Jag ska just komma till det. Alltså folk vill inte ha sanning, utan folk vill ha autenticitet. Och vad är då skillnaden? Nå, jag har kommit fram till det att skillnaden är ju den att sanning handlar ju om jag som person. Antingen så talar jag ju sanning eller inte. Så det handlar liksom om mig. Men autenticitet är hur någon ser på mig. Alltså, om du då är den personen vi talar om. Så att om du talar sanning eller inte, okej, det är sanning. Men autentiskt handlar om hur jag ser på dig. Om jag tycker att du är autentisk eller inte. Så att säga som makten blir hos betraktaren. Förstår ni? Hänger ni med?
Menar du då att känner man att jag verkligen är mig själv och äkta? Är det du menar då?
Nej, för jag tänker att när man just vill ha autenticitet så kräver man ju det, att man vill att det här ska vara mer autentiskt. Och det handlar om en känsla, till exempel när man ser något, till exempel när man lyssnar till något, det handlar om en känsla i mig. Alltså det har egentligen ingen skillnad, eller det har i längden, men om den saken är alltså sann eller inte. Alltså om urexemplet, Trump. Mm. Alltså massa folk tycker att han är jätteautentisk, han ljuger hela tiden. Mm. Och det är den känslan jag är efter. Alltså det handlar om den personen som ser det. Och därför är det mer liksom en egen grej. Förstår ni? Jag kan gå vidare här, men ja. Fattar ni liksom skillnaden?
Ja, jag tror det.
Liksom. För att,
men jag tycker ändå att det är spännande, för att hur du upplever en annan människa och om den är äkta eller inte har väl ändå något att göra med hur den beter sig och vad den säger.
Absolut, men det har just att göra hur den beter sig. Men därför menar jag att den behöver inte så att säga vara sann, utan den behöver bara bete sig så att du uppfattar att det är autentiskt. Men autentiskt betyder inte att den behöver tala sanning. Mm. Det betyder bara att den känns autentisk. Alltså du kan vara autentisk lögnare. Mm-hmm. Bara du känns som att du säger vad du riktigt tycker, som med Trump.
Men alltså lite, det är ju som populism.
Det är det, men det här har blivit så mycket större. Jag tänker att om det här bara skulle handla om Trump och Trump-supportrar, men det här känns som att det här tagit över liksom lite hela vår
alltså
värld.
Jag ser fram emot att du ska rada upp lite exempel här.
Ja, men jag tänker att det, från första början så handlar det här om då att folk i allmänhet nu för tiden är mera då liksom förälskade i sina egna övertygelser än i sanningen. Och det här ser man ju liksom överallt. Och då är det frågan om det att det ska liksom kännas rätt. Ja. Det viktigaste för mig är att det känns sant för mig. Okej,
så skillnaden är också känsla versus rationalitet.
Exakt, det är känslan som är viktig. Inte egentligen då sanningen, just den rationella sanningen, utan känslan. Jag vill att det ska kännas rätt för mig. Och då vill jag att världen ska vara så som jag vill att världen ska vara. Och inte som den är. Men sen är det ju det som är så roligt, att det blir liksom ännu mer, jag vill att världen ska vara så som jag vill att den ska vara, men så vill jag också att det ska vara sant. Och det är det här som blir så grumligt, och det är här på något sätt den där autenticitetsbegreppet blir, eller det begäret blir liksom grumligt. Och då tänker jag så här, att det är ju en välkänd tanke inom buddhismen att jag är då en illusion, men nu så är den illusionen ännu mer utbyggd, för nu finns ju två illusioner. Alltså det finns ju då jag, så här, i mitt privata liv, och så finns ju då min avatar på då sociala medier och dylikt. Så man har liksom två. Och det här, vi är alltså så här dubbelillusionerade. Och sen är det här identitetsbygget ju jätteviktigt. Och speciellt så ska man definiera sin identitet. Och det här ser man ju överallt. Och man vet ju, eller det finns ju ett jättestarkt samband som man inte kan bortse, att det här handlar ju om att företag ska sälja åt dig grejer på sociala medier, och ju mer definierad du är, desto lättare är du att skräddarsy. Och så därför finns det en sådan hets på att man ska vara väldigt definierad. Så vi lever då i en värld då var det här individuella identitetsbygge är då det viktigaste, och sen är också den individuella sanningen det viktigaste, och den individuella sanningen är det som känns rätt. Okej? Men på grund av att man då lever i den här gigantiska fiktionen, så har vi ett sådant sug efter något äkta. Alltså vi vill ha något som är sant. Men problemet är att vi kan inte ta in den där riktiga sanningen, för den skaver. För den är ju inte som vi vill att den ska vara.
Mm.
Så istället så vill vi ha autenticitet. Alltså det som känns sant, men som tillåter att vi fortfarande lever i vår egen fiktion. Vad saker
bubblan.
Som vi vill att det ska vara. Ja. Och därför tror jag, det är nu min tes, att därför är det så populärt med autenticitet. Och det är därför som true crime är då mer fascinerande än crime. Och reality är då mer fascinerande än såpopera. Och så tänkte jag lite på det här med Alex Schulman. Har ni följt med den här debatten i Sverige?
Ja, förstås. Okay. Jag lyssnar på podden och alltså, ja.
Okej, okay, men jag kan snabbt ta vad det handlar om. Alltså det handlar om Alex Schulmans bok Bränn alla mina brev, som kom ut redan då 2018.
Och som kom som film också. Här
ja, som kom som film.
För övrigt en av hans bättre böcker. Faktiskt. Ja. Om man frågar min autentiska upplevelse så tycker jag att
ja. Det kan är väldigt bra författare överhuvudtaget, men ja. den är riktigt bra.
Den är riktigt bra.
Men det handlar väl i tre tidsperioder, men det handlar mest centrerat kring hans morföräldrar. Och då är väl grejen den att i hans blick så blir hans morfar ganska liksom
Sven Stolpen,
en ganska hemsk person. Mm. Och hans mormor Karin Stolpe är då liksom offer för den här Sven Stolpen. Nåja, nu har det liksom då granskats av nedtidskriften Kvartal på senare tider. Jag tänkte faktiskt tipsa att om man är intresserad av att höra mer om det här, så finns det den här Yles kulturpodd har gjort ett avsnitt om det här, var de går ganska bra igenom vad det här egentligen handlar om och olika aspekterna med det. Men det intressanta, jag tänkte liksom bara ta fasta på den här ramdiskussionen, och det är ju det där att varför känns det så mycket mer intressant att det så att säga är sant än att det inte är sant? För att ingen känner ju Sven Stolpe. Eller okej, Sverige är han lite kändis och den där Karin. Alltså, de är på något sätt ändå...
Ja, framförallt är det ju det att mannen som hon var otrogen med, Olof Lagercrantz, ja, var en jättestor kulturpersonlighet, vars barn, Marika Lagercrantz och David Lagercrantz, är också jättestora kulturpersonligheter idag.
No, och det är det här jag lite inte kommer in på. Det där pirre när man känner att något är sant. Vad är det där pirre som gör att det blir extra då liksom intressant? Och jag började tänka att är det inte lite samma pirr som man känner när man hör så här liksom smaskiga skvaller?
Mm.
Att finns det inte en ganska stark koppling här? Skvallre blir ju liksom intressantare ju närmare man kommer den personen, eller ju mer information man får den personen, och just det här att om de är lite kändisar och så här. Och skvaller fungerar ju inte om det är fiktion.
Nej.
Alltså direkt försvinner ju allt, för att höra någon som skvallrar om en fiktiv person, det är ju inte alls intressant. Så skvaller, alltså för att du ska kunna skvallra och för att det ska kännas den där skvallarfilisen, så måste det så att säga vara sant. Men det räcker ju med att det är autentiskt. Men det är ju därför folk blir sura nu, för att det då sägs att kanske en del då av vad Schulman har skrivit är fiktion. De blir sura för att deras skvaller liksom blir inte lika intressant som tidigare. För vad om det, då har de ju ingenting att hänga det på. Liksom. Och därför tror jag att ganska mycket handlar egentligen om att vi har blivit mera, liksom, vi vill ha mera skvaller. För jag känner att vår värld har blivit, att det har blivit mera skvallrigt, kan man säga så?
Att det är det handlar om egentligen.
Skvaller tror jag det handlar om.
Jag älskar skvaller.
Jag också.
Och sen tänker jag att...
Men jag är ganska bra på skvaller.
Men varför skvaller också har blivit större tror jag är också sociala medier. Att nu är vi alla lite kändisar på ett annat sätt. Och just att vi har mycket mer information om personer vi inte hade information om tidigare. Så tidigare så kunde du bara skvallra om kändisar eller sen nära bekanta. Men nu kan du skvallra om ganska mycket folk för att alla följer med någon. Så att, och det är också därför jag tror att kändisar helt enkelt inte är lika intressanta mera.
Alltså vi skvallrar om vanligt schack.
Vi skvallrar om vanligt schack, och vanligt schack har blivit lite så här mini-kändisar. Därför för att alla vet att så vi kan tala nu om någon som ingen av oss känner så bra, men vi följer typ på någonstans på sociala medier, så vi
vet. Men det
här
har man väl gjort i svensk Finland alltid.
Det har vi gjort alltid. Men jag tror att nu på sådana helt globalt så har det blivit liksom, just att, för jag tycker att det har hänt också att kändisar är inte lika, det skimre som fanns om kändisar tidigare har liksom lite försvunnit.
Men det handlar väl också om att de nu visar sin tillrättalagda sanning om sig själva, att det är inte något skvallarpressen eller paparazzin som fotar dem, utan de väljer ju själva att de sätter ut för bilder, så det är så tråkigt.
Ja, men till och med när paparazzin får någon foto, jag tycker
att det är liksom, tråkigt.
Och att man inte är lika intresserad. Alltså, det finns inte Brad Pitt och Julia Roberts för 20 år sedan. Inte tycker jag att om Channing Tatum har gjort något, så inte, inte blir liksom, eller?
No, nu råkar du ta som exempel en människa som jag inte tycker det är tråkigt att kolla på bilder.
Men bilder? Men att han har gjort något eller han har följt någon hamburgare på golvet när han var, inte vet jag. Alltså kanske någon sån här extrema.
Han skulle aldrig göra något sånt. Han har full koll på sin kropp, har du inte sett?
Men vet ni det där, jag har ju jobbat länge och väl med att prata som mitt jobb. Att berätta historier i radion. Och det värsta jag vet är när någon kommer och förstör liksom en bra historia med sanningen. Alltså, fy fan såna människor. Såna ska man inte jobba med. För det är klart att mitt liv, ingens liv är så intressant att man ska kunna prata om det timme ut och timme in. Eller liksom berätta historier som man måste kunna lite krydda. Och jag måste säga att i den här Alex Schulman autenticitetsdiskussionen, så herregud, mannen har skrivit en bok. Det är ju fiktion.
Ja, och det är också någon jättesmå greja. Mm. Alltså, den är så löjlig hela den här diskussionen. Det står liksom roman på pärmen.
Och det räcker för mig.
Ja, alltså, det är så enda aspekten med det där som jag tänkte att okej, jag fattar det där, är ju då att om då så att säga Sven Stolpe, heter han Sven Stolpe, smutskastat och han egentligen var en helt reko kille, så är det liksom inte snällt. Det är nu, okej.
Okay, watch me cry! Men alltså, Alex har ju läst böcker och dagböcker där människor berättar hur de upplever det. Alltså Olof och Karin berättar. Så det är ju inte som att han har hittat på hur de upplever Sven Stolpes beteende. Och Sven Stolpe har ju också bevisligen försökt döda den här frun genom att åka av vägen med en bil, etc.
Men i kvartalrapporten var det väl just det som sen kom fram, att det inte alls var, att det inte typ...
Det var bara det att det var en annan tidpunkt han hade gjort det, så att det var inte då beroende på den här grejen, utan beroende på att han var helt galen. Så liksom...
Men jag tänker just, men så tror jag att, för att folk blir upprörda, men jag tror att man liksom tar bort deras skvaller. Alltså det är det. Så vad ska jag nu göra med all den här smaskiga skvallret som jag har fått? Du tog bort allt det här som jag har liksom gottat mig i.
No one take away my skvaller.
Ja. Alltså. Ja. Så jag tror liksom att det handlar om det. Men för att gå ett steg ännu längre, så tänker jag att det som också är krångligt med autenticitet är att det ofta handlar om, helt enkelt om estetik. Alltså, vilket gör att deepfake ännu farligare. För att när vi känner att om det ser ut på ett visst sätt och låter på ett visst sätt, så är det sant. Och det är farligt, för att det är ju ofta helt fel. Alltså sanningen ser sällan ut och låter sällan som sanning. Och det här måste jag säga, det här har jag märkt jättetydligt som skådespelare. När jag då liksom gjorde min första tv-serie, så såg jag det här råklippet först. Och då kunde jag inte så mycket om tv, eller jag hade inte sett så mycket liksom råklipp. Och då är det alltså före färgkorrigering, före ljudmixning och så här. Och jag såg mig själv och jag tänkte så här, herregud vad jag spelar dåligt. Hur är det här möjligt? Alltså, hur kan jag vara så här dålig? Det här är ju helt hemskt. Och sen när den slutliga versionen, och så hade jag plötsligt blivit så där mycket bättre. Och jag var så här, hej, men nu är jag ju liksom trovärdig. Och det var ju helt samma prestation, men det var ju liksom för att estetiken hade förändrats. Mm. Och det är därför som pengar spelar så stor roll i tv och film, för att hela vårt liv har vi tittat på någon Hollywood och så här, så vi är van med en estetik och vi tror att om det ser ut så där, då är det så att säga sant. Men, och det här är ju det som jag tycker är lätt i den här otroligt inskränkta idén om det här, att skådespeleri handlar om att vara trovärdig, som jag tycker att som ord är helt värdelöst. Alltså jag blir helt galen när alltså professionella kritiker använder det ordet, för att för mig är det ordet samma som att säga att han är jättebra, hon är jättebra, hon är dålig, alltså trovärdig. Ja. Därför, för att, vad betyder det? Det finns inte något som är trovärdigt, utan det finns ju olika i olika estetik. Alltså jag menar till exempel Al Pacino i Scarface, är det trovärdigt? Nej. Är det bra skådespelarbete? Jag tycker absolut. Mm. Jag tänker också, är det trovärdigt? Är samma sak trovärdigt i en Wes Anderson-film eller en Mike Lee-film eller till exempel i en Kaurismäki-film? Det, liksom, det är helt idiotiskt att tänka så, men det handlar just om det där sådär, att vi tror att vi känner vad som är sant, vad som är autentiskt, och egentligen handlar det om att vi är van vid en viss estetik, och när det är den estetiken så vi säger, hej, det här är ju det. Mm. Och det som händer nu är ju intressant, för att det här håller ju på att förändras nu, estetiken ganska, alltså kolossalt. För att nu gör ju alla egna videon, som alla så här. Och då, jag talar just, jag det här, han jobbar just med en betydligt yngre kollega än vad jag är. Och hon sa just det där att på TikTok, alltså om det är uppiffat, om det är fin ljussatt, om det är så här filmat snyggt, alla scrollar bara förbi. För det känns inte autentiskt. Ja. Det är liksom just så där, no, men bara äldre människor
har gjort. Det får producera.
Det får producera och det känns inte autentiskt helt enkelt. Så deras känsla för vad som är autentiskt är helt annan känsla än vad den äldre, äldre då, så att säga, publiken är äldre. Ja, de äldre människorna.
Det får inte vara glassigt mera.
Nej, det får inte vara.
Det ska ju se sådär lite rough ut. Det här märkte också att, och det ska vara just sådär att blixten ska vara på, man ska ha röda ögon och liksom, och ha, vet, man ska vara så lite ful. Jo. Det är det nya, that's the new shit.
Det som är skillnaden nu är ju att aldrig tidigare har vi ju alla gjort det själv. Och det är där det är skillnad. Mm. Alltså, det har alltid varit en annan estetik. Klart det är en annan estetik, vet du, på 70-talet och på 2000-talet. Men nu är den helt, alltså, drastisk. Och jag tror att det kommer att förändras ganska drastiskt hur så att säga, vad som produceras och hur vi tar till. Men också, alltså, vad som känns autentiskt. Alltså vi kommer att ha yngre människor och äldre människor som ser på bildmaterial och upplever alltså att olika saker så att säga är autentiska och olika saker är sanna. Samtidigt som vi alla tror att det vi upplever är autentiskt är sant. Mm. Och det här är alltså en gigantiskt stort problem, tror jag.
Och tänk nu när det också kommer vara så att man inte alls kan tro på något.
No, där tänkte jag just komma till det. Och nu kommer alltså deepfakes då, som kommer att finnas överallt. Och det blir liksom ännu viktigare att finna den här sanningen och ännu mindre möjligt att så att säga känna av vad som är sant. Mm. Men det är som Jack Nicholsons rollkaraktär i A Few Good Men så trovärdigt uttryckte det. You want the truth, you can't handle the truth. Och så är det. We can't. Alltså jag tänker att sanningen är problematisk, mångfacetterad och motsägelsefull. Och sanningen är liksom skit under naglarna. Så vi föredrar helt enkelt autenticitet.